Ni lyssnar på Radio Tyrelse och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bjudit hit en person till våran studio som är precis nybliven författare. En lite känd Tyresebo ändå. Välkommen Anders Nystedt.
Tack så mycket. Men du, får jag säga, ja? Jag blev faktiskt publicerad redan i november förra året kom den här boken ut.
Va?
Ja.
Och vi har missat det på Tyresradion. Ja. Ja, men då, det är därför vi tar igen det. Men du lade inte ut någonting på Facebook först nu?
Jo då, jag har lagt ut långt.
Åh herregud, ja. så att det här är liksom...
Jag har en Facebook-sida till och med som
har... Som handlar om boken? Ja. Men jag sa ju så här att jag tror att du är lite känd, Tyresebo. Varför tror jag det?
Alltså, jag har ju jobbat på skolan här i Tyresö. Sen jag började 1972 som lärare.
Ja, och när man är lärare i Tyresö...
Då känner man väldigt mycket.
Så tala om, vilken skola var du lärare i?
På Nyboda skolan.
Ja.
Den skola som Tuff har haft massa operation dagsverken för Indien till exempel.
Ja,
och så jag var ju med väldigt många gånger och jobbade med Åke och med alla de andra också för att... Ja. Samla ihop pengar till Sarvodaya Ashram som vi höll på att jobba med.
Det var Åke Sandin och Tyres Ulandsekretariat. Och du var aktiv väldigt mycket.
Gjorde.
Och du satt till och med i fängelse för vapenvägran.
Och då fick jag jättemycket stöd av Tuffe från det.
Men Nyboda skola, hur många år jobbar du där?
27 år tror jag.
27 år?
27 år tror jag höll på.
Och vad hade du för olika ämnen då?
Och då började jag med specialklasselever. Vad hette det på den tiden? Det hette hjälpklasser och läsklasser hette det. Och sen så uppgraderade jag mig lite grann och blev NO-lärare och matte.
Ja, uppgraderade?
Ja, gjorde jag.
Skulle du kalla det för det verkligen? Uppgradera, va? Är inte det den största utmaningen som du nu heter?
Jo, men jag menar nu för tiden så ska man ju uppgradera sig på allting.
Ja, okej, okay, men så. Ja. Du menar inte att det var finare jobb att vara ännu
Nej. Det var man kompletterar. Så
ja. För du jobbar med de elever egentligen på Nyboda som hade det tuffast.
Ja, kan man säga. Ja. Kan man säga.
Har du kontakt med många av de eleverna som du hade? För du lärde ju känna dem väldigt bra.
Ja, faktiskt har jag det. Mm. Det är några stycken som jag har lite kontakt med. Ja, det stämmer.
Har det gått bra för dina elever?
Ja, det är en fråga som man ställer sig hela tiden. Hur har det gått? Alltså, några vet jag ju. De som jag har kontakt med vet jag att de har det bra, men... Det finns några också som man funderar på.
Ja, för när du började jobba...
Vad hade jag kunnat göra annorlunda till exempel? Ja. Faktiskt, alltså. Ja. Så tänker man så.
För när du började jobba på Nyboda, det var ju när hela Tyresö fullständigt exploderade av massa barn och ungdomar. Ja. Och det fanns väl inte så mycket stöd i samhället överhuvudtaget då, va?
Nej, och jag kommer ihåg också att det kom ju en stor grupp chilenska invandrare då i med att Pinochet blev...
Just det.
Så det var många flyktingar som kom då. Ja. Och de kom hit i Tyresö väldigt många.
Ja, vi var duktiga på att ta emot dem. Och många gick då på Nyboda.
Ja.
Så det var ju... Nyboda skola var ju en väldigt, vad ska man säga... var väldigt mycket personligheter till lärare där.
Ja, det var det nog. Kan man säga.
Säg några kollegor, för om det är nu några gamla elever som...
Ja, Åke Sandin har jag nämnt. Ja. Var ju en kollega. Och sen så jobbade jag ju väldigt mycket ihop med en kollega som hette... Ja, först så var det ju från början så var ju en... Han var egentligen yrkesvalslärare, hette Janne Jansson.
Mm.
Han var alldeles precis i början på skolan. På den tiden Stig Rosén var rektor. Det var alldeles i början på Nyboda skola. Ja. Men sen så hade vi många andra som jag jobbade med. Tommy Låreby var en känd rektor till exempel.
Han var studierektor från början.
Ja, just det. Han var väl tekniklärare från allra första början.
Mm.
Och sen så Mats Warneberg som han hette på den tiden, heter Mats Heike nu. Han var en av mina jobbarkompisar då som jag i stort sett jobbade ihop med.
För ni var ett ungt lärargäng, va? Ja. Hur gammal var du när du började som lärare? Vilket år sa du att du började?
72.
72. Ja. Hur gammal var du då, Anders?
Då var jag 22 år, tror jag. Ja.
Precis. Fattar man vilka mycket unga lärare som kom till Nyboda. Ja. För Nyboda var alldeles nystartad. Ja. Modern, fin skola.
Ja. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Anders Eriksson var en.
Anders Exet Eriksson. Ja, just det. Han har haft ett sommarprogram i sommar när han berättar just om sin period på Nybunden. Ja, när Helene hoppar ut genom fönstret.
Ja, ja, ja. Det var faktiskt jag som föreslog det.
Ja, det var ett fantastiskt trevligt program. Ja. Ja. Men, och sen fortsatte ni, ni umgicks ett helt gäng och höll på att musicera också.
Ja, ja, vi hade mycket, mycket roligt för oss. Alltså. Ja.
Och även alla de här människorna utanför skolan som var så kallade fältassistenter, lärde du känna, va?
Mm.
För det var väl liksom runt de här ungdomarna.
Ja, de fanns, då var väl till exempel Kalle Jakobowski som han hette på den tiden. Han heter Sjöbrand nu för tiden.
Mm.
Var väl en av dem som var med. Pelle Jakobsson fanns med där också. Mm. Och så Leif Näver.
Ja, och det var ju också personligheter.
Ja, visst. Mm.
Du startade ditt musikintresse där på Nyboda, va?
Ja, jag vet inte. Vi var väl ett gäng som träffades lite då och då. Och jag vet att vi några tillfällen höll till nere i källaren på Nyboda och spelade blues och sådär. Ja.
Och ni fortsatte va, under många år, eller?
Jag
hörde er många år när ni spelade nere i Arby.
Jo, då, men det var... Vi bildade en orkester där, men det var väl inte så mycket folk från Nyboda. Men det var nog, intresset kom nog från början därifrån. Alltså, ja. Ja, det tror jag nog.
Och när jag tittar då, numera så är man kompisar på Facebook. Jag ser massa bilder på dig när du spelar.
Ja. Det gör jag varje vecka på bluesjammet. Det var tidigare på Stampen, men nu är det på Ängelen. Så där står jag och blåser saxofon då, så ofta jag kan. Men annars så har jag ju en saxofonskola numera. Så när jag gick i pension så startade jag en skola för saxofon.
Men Anders, sa inte du att du var tondöv från början?
Nej, det var inte jag som sa det. Det var en av mina gamla jobbarkompisar som sa det. Ja. Som kallade mig för tondöv.
Det kan det inte ha varit i och med att du håller på med musik.
Ja, det var, man tränar ju upp sig. Alltså. Ja. Så på den, då kanske jag inte kunde spela så rent. Men,
Men du tycker det är kul att hålla på med det här?
Ja. Det...
Du har jobbat i en musikaffär också?
Ja, jag har gjort. Sålde saxofoner.
Saxofoner? Ja. Är det ett stort, liksom, sälja saxofon? Hur många saxofoner finns det i Sverige?
Ja, det är svårt att svara på det. Men,
det, känns inte som
men en... det är ingen stor marknad. Nej. Det är inte så många som köper saxofoner.
Nej.
Det tillhör inte dagligvarorna. Som... Det gör det inte.
Aha, kul. Aha. Mm. Men om vi nu ska gå tillbaka till det som vi skulle ändå prata om, nämligen... Att du har skrivit en bok tydligen för ett helt år sedan.
Mm.
När började du fundera på att skriva en bok?
Alltså den historien är ju, den går ju tillbaka till då när jag tvingades sluta jobba som lärare.
Vad då tvingades sluta
ja,
jobba
alltså
som
jag,
lärare?
Ja, det hette väl att man blir utbränd.
Ja, okay.
Man går in i väggen.
Ja. Hur gammal var du då?
Och då var jag, och vilka svåra frågor.
Jag vet.
Men
ungefär.
Jag hade väl 5 år kvar till pension.
Okay.
Så att jag var väl runt 60 då.
Mm.
Och då är det väl så att på grund av mitt musicerande så har jag väl också blivit lite hörselskadad.
Jaha.
Och det ledde sen så småningom till att... Jag hade svårt att liksom hålla koll på vad som hände i klassrummet.
Du hörde inte vem som sa något?
Nej, jag fick... eftersom jag hade lite lägre hörsel på några speciella frekvensområden så betyder det att jag hela tiden måste ta in det som hände runt omkring.
Aha.
Så jag hade svårt att koncentrera mig på det som jag ville göra.
Mm.
Alltså ungefär samma problem som en ADHD har. Alltså. Man kan inte koppla bort... Det som ligger utanför ens koncentrationsområde.
Nej. Och det är väldigt
det är otroligt, ja, det är otroligt ansträngande.
Och det märker man nu när man, nu ska jag inte tala om hur gammal jag är, men det blir mer och mer jobbigt att sitta på en krog när 10 människor pratar i munnen på varandra och man ska försöka lyssna på någon bredvid. Att man blir så trött i huvudet för man kan inte avskärma just det ljud man vill höra.
Så det betyder då att jag var helt enkelt tvungen att sluta jobba.
Aha.
Och sen så fick jag ett avgångsvederlag då på ett år ungefär.
Och då tänkte du börja skriva en bok?
Och då började jag skriva en blogg.
Aha.
Där jag hade ju fått tips om att det är bra att skriva av sig. När,
Vad skrev du om då?
Ja, allt möjligt.
Vadå allt möjligt?
Ja, jag skrev om skolan och jag skrev om min... Jag skrev lite grann om fågelskådning och sådana saker som också är min hobby. Då.
Men vad skrev du om skolan då? Var det liksom arga tankar om skolan?
Nej då.
Vad då skriver av sig om skolan?
Ja, man skrev om idéer som man haft i skolan. Det, liksom, det blev nog mera, ska vi säga, noveller. Aha, snarare än det blev inte som en traditionell blogg.
Nej. Alltså.
Utan det blev liksom mera noveller. Så att jag skrev små snuttar om lite olika saker.
Men skriva kunde du göra innan? Du gillade att skriva?
Ja, det hade jag väl i och för sig gjort inte så mycket.
Nej.
Så det här blev väl kanske min skrivardebut.
Att det?
Skriva blogg, ja, blogg, ja. Bloggskrivandet var nog det.
Var det kul då?
Ja, det var jättekul. Mm. Och det funkade också ganska bra. Jag tyckte att det blev bra texter och... Jag började så småningom, det här borde jag kunna sätta ihop mer. Så att det blir liksom en...
Den bloggen var... finns den kvar?
Den finns inte kvar på nätet längre. Men jag har ju naturligtvis den kvar.
Ja, men du, den ligger inte ute längre så
man
kan läsa den?
Det var på Aftonbladet faktiskt när de hade en bloggsida.
Okay.
En bloggportal där.
Ja, det hade de faktiskt ett tag.
Och sen så la de ner den och sa att man skulle flytta över allting till någonting annat.
Ja.
Och då gjorde inte jag det.
Nej. Men då kanske du var klar med ditt bloggande.
Ja, då var jag färdig. Alltså.
Ja.
Jag höll på med det ungefär ett år, lite drygt. Mm. Höll jag på med det.
Men det här med att skriva en bok, hur kom det då?
Ja, det kom då ifrån den här bloggen. Då.
Okay.
Det här, jag borde kunna göra någonting mer utav det här.
Mm.
Och då gjorde jag det. Och då blev det den här boken Fågeltornet.
Fågeltornet av Anders.
Och då handlar ju den om, alltså kontentan av mitt bloggande blev ju... Så la jag liksom en historia runt omkring det där.
Aha.
Och så blev det en hel roman. Då. Det var faktiskt min skrivarlärare som berättade, eller som sa först att du har skrivit en roman.
Hade du skrivit en?
Jo, jag gick skrivkurser. Alltså.
Du gick skrivkurser?
Ja, jag gick skrivkurser.
Men det var ju bra. Ja, vad lär man sig på en skrivkurs?
Man lär sig skriva en bok. Jag började alltså med första kapitlet första gången dagen på skrivkursen. Aha. Och sen så fick kursen liksom leda mig igenom det jag skulle skriva. Så att samtidigt som jag gick på skrivkurser så skrev jag boken.
Vad lär man sig på en skrivkurs för någonting egentligen?
Ja, man lär sig att lägga upp hur en roman ska fungera med dramaturgi och med...
Aha.
Den här skrivkursen presenterades så att man fick som en verktygslåda med sig, alltså med olika skrivknep för hur man skulle jobba med dialog, hur man jobbar med personbeskrivning, hur man jobbar med
massa vilket, tips och grejer.
Ja, vilket perspektiv man ska ha när man berättar. Ska man ha jag-perspektivet eller ska man ha berättarperspektivet eller ska man ha det övergripande allseende perspektivet? Eller
så under tiden man gick på kursen så började man skriva sin bok?
Ja, jag gjorde det. De andra som gick där, de hade väl kanske egna projekt som de jobbade med.
Men fick du liksom stöd och hjälp av den här läraren som hade synpunkter på det
du skrev? Ja, då får man liksom respons på det man har skrivit. Kritik och så.
Hade du kunnat skriva den här boken utan den här skrivarhjälpen?
Nej, det är väl tveksamt. Den hade nog inte blivit så bra som den blev. Jag hade kanske kunnat skriva en bok och satt ihop den och sen så försökt få den publicerad och sen så fått någon som har sagt nej. Du får nog skriva lite bättre och då hade jag liksom gått tillbaka och så hade jag gjort det ännu bättre.
För det finns väl väldigt mycket människor som har idéer att de vill skriva en bok.
Ja.
Du skulle rekommendera dem att gå
verkligen.
Och skriva en kurs då?
Ja, verkligen. Ja. Alltså det kostar ju en del pengar. Det är ju inte alldeles gratis. Men om man verkligen vill skriva en bok så tror jag det är det mesta vägen.
Ja. Men själva svenskan och att bara skriva, det måste man väl ha i grunden. Man kan ju liksom inte...
Ja, det är klart. De flesta som är intresserade av att läsa böcker har nog svenskan som grund. Alltså, man skriver inte mobiltelefonspråk när man skriver en bok. Inte. Stavar också med OXO och såna här saker. Det gör man inte.
Nej, okej. Okay. du skrev så roligt på Facebook, för du och jag är Facebook-kompisar. Det att du har ett mattelärare undrar man ju när du talar om vad boken handlar om. När du skriver att det är astronomi och rymden, 10%. Fåglar och fågelskydd. 5%, hästar och hästgödsel 3%, miljöfrågor 2%, norrländsk urskog 2%, outsiderperspektiv. Så fortsätter med 10, 15, 5, 2, 4, 15, 2. Hallå, hur många procent har du egentligen?
Det blev 120-130%. Men jag skriver det också. Jag skriver det också att det är faktiskt så här mycket saker som finns med i boken.
Ja.
Och sen så, om man kan tänka sig delmängder.
Ja. Okej.
Okay. Om man tänker så, så det, kan man tänka sig
att den fanns.
Ja. Just det. Så inom den där 80% outsiderperspektiv så finns ju alla de där hästarna och fåglarna.
Ja, men du har rätt. Ja. Ja.
Så det går ihop.
Det går ihop.
Det gör det.
Okej, berätta, vad handlar boken om?
Ja, alltså det är ju naturligtvis det här outsiderperspektivet. Alltså, jag har jobbat i specialklass då, i väldigt många år. Och efter det att jag gick på Nyboda så gick jag över till en skola i Stockholm som jobbade som resursskola med Asperger-elever. Mm. Och det är det som är min huvudpersons perspektiv, alltså som jag skriver om. Och han har en tragisk bakgrund. Alltså hans föräldrar dog i en bilolycka när han var 10 år gammal. Och sen så fick hans mormor överta vårdnaden av honom. Och hos mormor bor han ända tills mormor dör. Och då är han 30-35 år gammal eller någonting sånt där.
Mm-hmm.
Och han har aldrig, sen han gått i skolan, har han rymden som sitt stora intresse. Han är en riktig nörd, kan man säga.
Och det är många nördar som har Asperger.
Ja.
Eller tvärtom.
Ja, ja, det. Sen har han utvecklat någon slags teori om utomjordingar.
Mm.
Så att när han då är på skolresa uppe i Norrland med sin lilla specialklass. Tillsammans med sin lärare och en fritidsledare. Så händer det någonting alldeles speciellt uppe i ett fågeltorn. Mm. Uppe i Norrland.
Det är därför ni heter Fågeltornet. Ja.
Och där får han får liksom en slags ingivelse av att han har fått kontakt med utomjordingar. Det händer någonting alldeles speciellt. Mm. Jag tror inte jag ska avslöja det.
Det är roligare
att läsa det. Va? Och sen så tror han att han har fått ett uppdrag ifrån utomjordingarna.
Mm.
Och det uppdraget ska han då genomföra. Och det är lite science fiction betonat. Alltså. Han lever i en science fiction värld.
Mm.
Och hans lärare som är med honom på den där resan. Han har väl ett dåligt samvete. För från början så vet han ju inte riktigt om vad som händer. För att boken handlar ju om från den här killen är 14-15 år. Eller kanske ännu yngre än. Och sen så upp till han är 30-35 någonting. Mm. Va? Det är hans mormor där. Va? Så att det är ganska långt perspektiv. Va? Men boken börjar med när han gör den här vandringen uppe i Norrland. Men den slutar sen när grabben har blivit en 35 år. Mm.
När du skrev den här boken, hade du någon speciell elev framför dig?
Nej, inte en speciell.
Du har skapat en karaktär av många elever.
Jag har just det, precis.
Mm. Så. Är det självupplevt mycket av det här som är?
Ja, eller
är
den här resan som vi gjorde, vandringen uppe i Muddus i norra Norrland. Den har jag gjort med en grupp elever.
Okej, så det är en blandning av, så du har liksom verklighets, egen verklighet kan du få väva in i det här?
Ja, det kan jag.
Ja, vad roligt.
Och
ditt fågelintresse också?
Ja, det finns med om fåglar också i den här. Du läste ju.
Ja.
Så att alla de siffrorna som du läste där, de finns med.
Jag läste faktiskt inte alla siffror. Jag tyckte det här var lite roligt bara. Polisarbete 10%.
Ja, det är klart att han begår en massa hemska saker.
Ja,
okay. Så det blir en polis inblandad i det här.
Okay. Privatspaning 15%.
Ja, det är alltså huvudpersonen, läraren, som börjar fundera på vad hände egentligen med den här grabben.
Okay.
Så att han startar en privatspaning.
Segling, det är också en av dina.
Ja.
2% bara?
Ja, det är inte så mycket. Det är en liten sidohistoria.
Okej. Okay. Science fiction 4%.
Ja, det är.
Så det var 4% science fiction?
Jo, men alltså det finns i hans huvud.
Okej.
Okay. Men inte så mycket mer.
Skola, undervisning 15%.
Mm.
Och så fick du med lite övrigt, motorcyklar, jaktvagen, tubkikare och fågeltorn.
Mm. Ja, just det.
Men den här historien som du då hittar på, är det en sak som då har växt fram liksom, eller liksom fick du sätta den ner, nu hittar jag på en story och så fyller jag med innehåll. Hur gör man egentligen?
Alltså man gör så att man börjar med att titta, så gjorde jag så, först och främst då en någon slags övergripande fråga. Jag tänkte så här, jag ska försöka hitta på ett mordfall, som det här fallet, där man överhuvudtaget aldrig någonsin ska komma på motivet för den som har utfört det. Utom personen själv förstås.
Mm.
Och sen så blir det de andras uppgift att verkligen, och då skrev jag alltså boken ur dels ur hans perspektiv. Hur han ser på sin omvärld och hur han tänker i förhållande till andra personer. Och då får man ju fram hans, så ska jag säga, hans nördperspektiv. Det är det som är outsiderperspektivet.
Ja. Det är 80%
out. Ja, det är att följa honom. Så boken handlar mest om vad han gör och vad han tänker personligen om olika saker. Hur han planerar och hur han tänker på olika relationer till olika andra människor.
Men Anders, liksom, är det här, alltså, kan du förstå honom? Alltså, har du själv så här ett outsiderperspektiv?
Ja.
Eller är det så att du liksom försöker förstå andras outsidersperspektiv?
Nej, jag förstår honom. Alltså.
Du förstår honom?
Ja.
Och hur kommer det sig?
Jag hade faktiskt de här tankarna redan Imre Breivik kom till, så att säga, eller hur man nu ska uttrycka det. Och det var ju så väldigt, väldigt många människor som hade en massa åsikter om så här tänker han, så här gör han, det här är anledningen, bla, bla. Och så tänkte jag så här, men hur kan man verkligen veta det utan att, det gick ju inte ens att fråga någon själv, va? För han hade ju heller ingen direkt. Och då tänkte jag, det enda sättet att få reda på det är att skapa en person som har ett motiv som man inte överhuvudtaget kan komma underfund med vad det handlar om, men följa hans tankar bara.
Mm.
Och när man har gjort det, då förstår man hans motiv.
Mm. Men min fråga är så här, tror du att du själv har sådana här...
Nej.
Alltså kan du, alltså det här med att om man jobbar med ungdomar som har Asperger eller liksom... Blir man, alltså kan man sätta sig in i det bättre? För, bara som en parallell, för länge sedan så fanns det på Säters sjukhus en kvinna, hon heter faktiskt Sandin efternamn. Hon kunde förstå schizofrena killar, därför hon tänkte som dem och då fick hon väldigt bra kontakt. Sen var inte hon schizofren, men hon kunde liksom ta deras perspektiv och hon gjorde ju flera stycken friska. Hon var en av, tror jag, Barbro Sandin tror hon hette.
Mm.
Och det var, när jag pluggade sånt här, var hon en sån här föregångsperson för att man skulle förstå. För då gick 70-talet gick ut på att man skulle förstå människor. Nu är det kanske inte så. Nu får man gå sån här, heter det, liksom terapi för att ändra sitt beteende. Men
ja,
då skulle man ju gräva och förstå.
Ja, just det. Förstår man så kan man ju lättare ändra ett beteende, naturligtvis. Men alltså, jag förstår vad du menar i din fråga.
Har du Asperger?
Nej, alltså jag kan inte tänka som han gör. Det kan
nej,
jag
men
inte.
Det var det jag ville.
Men däremot så kan jag kan mer och mer lära mig vad det är för problem som dyker upp i samband med hans tänkande. Och eftersom jag känner till de problemen och de dysfunktionerna som man kallar det.
I och med att du jobbat med sådana ungdomar.
Som jag jobbar, så kan jag också logiskt sett tänka mig fram att han borde reagera på det här sättet när han får en sån här information utifrån.
Mm. Okay.
Och på så sätt så har jag liksom format hans person. Va?
Okay.
Jag tror inte att den här personen som jag har format finns i verkligheten. Va?
Men det skulle kunna finnas en sån.
Det skulle kunna finnas en. Om, jag vet inte, tittar du på såna här tv-serier? Det finns en som heter The Big Bang Theory. Jag vet inte om du har sett den.
Jag brukar bara zappa omkring bland de serierna.
Ja, där finns det en amerikansk beskrivning av en riktig supernörd.
Mm.
Och jag brukar, den som har skrivit den serien vet väldigt mycket om det här med savantbeteende och sådana saker. Va? Och jag brukar roa mig med liksom att säga personens repliker innan de själv säger. Och jag får, för det mesta så får jag rätt. Va? jag ser hans perspektiv direkt. Så att jag tror att jag har jag har jobbat så pass mycket med, så att jag tror att jag lättare kan se deras perspektiv, och eftersom jag vet vilka problem som de stöter på. Mm.
Det är roligt, för att jag jobbar ju med IT, gjort det sista 25-30 åren, och där vimlar människor. Man kallar dem för nördar, inte positivt, men väldigt många av dem har ju de här väldigt många Asperger har vi.
Jo, men det är ju så här, va, att om du lyssnar på en föreläsare som pratar om Aspergers teori, så kommer minst 60% av lyssnarna och säga, ja men så där gör jag också, säger de.
Okay.
Så att det är liksom, det är gräns.
Det är en gräns, ja, okej. Okay. Men Anders, hade du någon liksom så här, jag vill att läsarna ska förstå, eller skrev du boken för att du tyckte var kul att skriva boken, eller har du något syfte med den? Har du liksom så här, folk som läser den här boken kommer förstå Breivik bättre, eller?
Nej, det hade jag nog inget. Nej, det tror jag inte. Men, alltså jag vet nog inte. Jag ville berätta en historia. Och jag tyckte att ju mer jag berättade den, desto bättre blev historien.
Okay.
Och sen så greps jag nu av det här, eftersom det här är min första bok. Och jag har liksom gått in i en författarroll. Så just det här med att om man skapar tillräckligt bra och intressanta karaktärer, så skriver de sin egen historia medan man håller på. Va?
Det var så?
Ja, alldeles klart var det på det sättet. Alltså.
Så det var spännande att sitta och skriva?
Man visste. Jag undrar vad ska hända sen.
Var
eller,
det så?
Ja, eller att jag har liksom problem. Hur fanken ska jag lösa det här problemet? Okay. Tänkte jag ur hans perspektiv.
Okay.
Ska jag göra så eller ska jag göra så?
Okay.
Och så associerar man lite, ja men självklart ska jag göra på det sättet. Och så fortsätter man.
Jaha, så du hade liksom inte hela hand, du bara den grova handlingen färdig.
Ja.
Ja, vad roligt.
Massa sådana här detaljer liksom, han.
Fortsätter du nu att skriva?
Ja, jag har en ny bok på gång. Alltså,
du har det?
Ja, jag har kommit halvvägs i den.
Vad roligt, för att man får ju inte kalla sig författare förrän man har skrivit två böcker.
Jaha, är det så?
Jag tror det.
Är det så?
Jag tror det.
Ja, men då är jag väl kanske tre kvarts författare just nu.
Jag tror att det heter så. Men det vet jag inte. Men när du då skrev klart din bok, hur fick du den publicerad?
Ja, det var ju också en historia för sig. Jag skickade ju ut. Jag gjorde precis som man ska göra. Jag började med att skriva ut boken i sån här dubbelt radavstånd. Så att det blev en jättetjock bibba på telefonkatalogstorlek. Och så skickade jag ut den till 20-25 olika förlag.
Åh, herregud.
Ja. Det var mycket skickande då. Jag sprang mycket fram och tillbaka till posten. Och så hände, så efter någon månad ungefär, så kom första svaret. Och det var väl ungefär med i stil med att det var intressant, tackar för ditt, men tyvärr så fanns det inte plats i utgivningsplanen. Och så kom det till likadant sånt brev, och så kom det till likadant sånt brev, och sen så, och det där höll väl på då kanske i ett par månader efter det jag hade skickat in.
Åh, herregud. Blev man inte väldigt deppig då?
Jo, ja, sen hände ingenting.
Hade du låtit några människor läsa boken som sa att det var bra, så du kände?
Ja, det var, ja, då jag började med det då sen. Då tänkte jag, ja men då trycker jag ut den på själv, och sen så prånglade jag ut den så mycket jag kunde. Mm. Och alla då som fick tag på den, jag skickade iväg den till massa människor också.
Mm.
De sa att jättebra. Någon sa att det var en riktig bladvändare, jag kunde inte sluta läsa.
Så. Ja, vad bra. Ja.
Ja, eller så tänkte jag så här, att människor är ju snälla också.
Ja.
Så att,
du hade inga elaka kompisar, tänkte du. Du umgås bara med snälla, schyssta människor.
Ja, just det. Och jag kan tänka mig också att folk kanske inte läste igenom hela boken, men ändå tyckte att det var bra. Så. Och sen så tänkte jag, följde väl där undan då, och så började väl på, då kanske jag ska börja skriva en ny bok då. Gick inte den första någonting, så då gjorde jag det. Då tog jag en ny skrivarkurs, och då här var det nog något år efter det att jag hade skickat in den. Så det tog så lång tid. Så gick jag en ny skrivarkurs och började på nästa bok. Och sen kom det då på den våren, då kom det ett brev ifrån det här förlaget.
Vad heter förlaget?
Faun förlag. Och där stod det, vi har haft väldigt mycket manus som har legat och skräpat i källaren och som inte vi har hunnit gå igenom. Och nu har vi fått en ny redaktör, och han hittade ditt manus. Då är det här alltså nästan 2 år efter det jag hade skickat in det. Alltså. Mm. Är du fortfarande intresserad av att förlänga det? Och då var jag ju självklart. Men då är det här alltså ett sånt här förläggningsförfarande där man delar på kostnaderna.
Ja. Vad kostar det för dig att ge ut en
så bok? Jag har lagt ut 30 000 kronor för att trycka boken.
Okay.
Och sen så,
hur många böcker tryckte de upp till
dig? Då är 500 böcker.
500 böcker. Mm. Och vad händer? Har du sålt dem nu på nätet?
Nej, jag har sålt 100 kanske. Jag har sålt.
Men om du säljer allihopa, får du tillbaka alla dina pengar då?
Ja, då får jag tillbaka min insats. Och så kanske lite till.
Och om det är någon som nu lyssnar på det här programmet som tänker, men jag vill... Min gamla lärare Anders, ja. Eller ja. Jag har också Asperger. Jag vill, hur skriver man böcker och så vidare? Hur får man tag på boken?
Ja, man köper den på Faun förlag.
Man går in på Faun förlag på nätet?
Ja, just det.
Och man söker på Anders Nystedt Fågeltornet?
Nej, man går in på Faun förlags hemsida.
Okej, men det är kanske sökbar på nätet också?
Ja, det är det.
Det är säkert det, då? Ja, alltså det. Ja. Själva Fågeltornet? Ja,
mm. Det kan man göra. Mm. Det kan man göra.
Och vad kostar boken?
Där på förlaget så kostar den 196 kronor plus frakt.
Och vad kostar den om man beställer av dig då?
Om man köper en av de få exemplar som jag har kvar så tar jag 200 kronor för den.
Okej. Ja. Ja. Ja,
men och sen så jag ska berätta att jag har haft den liggande på Södergården också.
Jaha.
Där har man kunnat köpa den.
Jaha, okej. Okay. Ja. Kan man köpa den nere på Tyresö bokhandeln?
Nej. Alltså jag var där och frågade.
Ja.
Men de bara suckar och skakar på huvudet.
Okej.
Inte en chans.
Finns det på biblioteket i Tyresö?
Nej.
Det tycker jag du ska se till att skänka ett exemplar.
Ja, det har jag har gjort det till biblioteket i Jokkmokk.
Ja, det tycker jag du ska göra här också.
Ja, nej, jag satsar hellre på Jokkmokk. För den handlar mer om Jokkmokk än om Tyresö.
Okej. Ja. Ja, men det var jättekul Anders. När du skriver klart nästa bok, då kommer du hit igen. Eller hur?
Ja. Mm. Ja.
Tack så mycket. Ni har lyssnat på Radio Tyresö. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren och jag har intervjuat
Anders Nystedt.
Och vi hoppas att du kommer hit igen.
Tack.